Jag har Radio Krokom begett sig till Stockholm och jag går och flanerar i Gamla stan. Ser en intressant ett intressant skyltfönster, det står Corneliusmuseet. Framför mig står Örjan Svedberg på Corneliusmuseet. Vad är det vi får se här inne?
Det här är ett litet intimt museum som beskriver Cornelis Vreeswijks liv. Hans bakgrund, hans musik och så vidare. Det drivs i princip helt ideellt av Cornelis Vreeswijk-sällskapet och vi har funnits här nu i snart 4 år.
Det är lite utställning. Jag står och tittar på något fotografi. Det här är väldigt tidigt i hans karriär. Vad är det vi ser här?
Ja, det här är nog taget i Västervik. Cornelis debuterade ju på Visfestivalen i Västervik 68. Och det här är från en privat tillställning efteråt. Då man åt lite sill och potatis och lite såna här saker. Och man kan ju se Per Ström och Lasse Berghagen och lite andra folk.
Mm. Bakom dig en byst.
Ja, det är Jeanette Roséns byst utav Cornelis. Den brukar vi också ge Cornelis Vreeswijks pristagaren. Det är ett pris som delas ut av en stiftelse varje år. De får en sån här skulptur, fast mycket mindre.
Mm-hmm.
Sen får de dessutom en check på 200 000. På det. Och det brukar delas ut på Corneliusdagen i början av augusti. Då brukar de få det.
Kan du nämna några som har fått det?
Ja, Stefan Sundström, Mikael Wiehe, Ove Törnqvist, Monica Zetterlund.
Mm.
Det är mycket sånt. Folk som arbetar i Cornelis anda. Mycket visor, sånger och så vidare.
Vad är det för kriterier man ska uppfylla för att få det?
Ja, ärligt talat så vet jag inte, för den här stiftelsen opererar ju helt självständigt. Men man brukar säga att man ska jobba i Cornelis anda. Och det innebär ju då oftast, det kan vara satiriska kommentarer till tidshändelser, det kan vara kärleksballader, det kan vara, ja, kan det mer vara humoristiskt och så vidare.
Mm. Vi går vidare lite grann här inne. Här ser vi lite gamla löpsedlar. Det var lite skandaler också om man kan läsa dem här. Kan du nämna några?
Ja, det var det ju naturligtvis. Alltså den som är mest beryktad är naturligtvis de två falska blondinerna. Cornelis var ute och härjade och blev mer eller mindre uppraggad av två blondiner som sedan följde med honom hemma. Men det visade sig att det var transvestit.
Ja.
Och det där slutade i kalabalik och slagsmål och så vidare. Han gjorde faktiskt en sång om det senare, men självironisk och självbetraktande. Det var ju mycket skandaler kring Cornelis och hans levande. Och det är klart, alltså, som han var ju långa perioder, gick han både på narkotika och alkohol och hade stora problem med det. Det är sant, alltså, så är det naturligtvis.
Det var historien om transvestiterna, men jag har hört någonting om skattemyndigheten också. Var det hans bästa vänner?
Man kan väl säga så att Cornelis själv var väl inte så förtjust i skattemyndigheten, men de var nog mer förtjust i honom, kan man nog säga. Cornelis ekonomi var ett ständigt kaos. Han hade sitt bankkonto i form av hoprullade sedelbuntar på sig. Så. Och han ville alltid ha betalt kontant i reda pengar. Bland annat så när han skulle få betalt för sina holländska plattor, då åkte han ner dit och då fick han pengarna kontant och de tog han i en pappkasse hem till Sverige.
Mm-hmm.
Så. Och det här gjorde ju då naturligtvis att det här med att betala in skatter och sånt här och ha bokföring och sånt, det fanns ju inte sinnevärlden för honom. Mm-hmm. Och det gjorde naturligtvis att skattmasen var honom i hälarna ständigt, alltid. Och det gjordes ju en lång rad olika uppgörelser med honom som han inte alltid höll. Så det där slutade ju med att han mer eller mindre lämnade landet och bosatte sig i Köpenhamn. Och där bodde han ju fram till 85-86 när han kom tillbaka till Sverige. Och då hade han fått ordning på sina pengar. Slutligen hade han börjat inse att man kanske ska sköta sin bokföring lite bättre. Så att, men icke desto mindre så fanns det en rejäl skuld när han dog. Det gjorde det.
Mm.
Nu blev det ju så efter hans död att det gjordes ju en hel del musik, tolkning av honom. Bland annat så kom det ju en dubbelplatta med den svenska rockeliten, den flygande holländaren, som ni säger, som säkert många av era lyssnare minns. Den innebar att skulden vändes över till ett mycket kraftigt överskott. Och det är det som då är bakgrunden till stiftelsen idag med Corneliuspriset. Här har vi också naturligtvis de löpsedlarna efter hans död. Naturligtvis. Som finns med. Ja, sen har vi alla urklippen här genom åren. Här är allt möjligt. Här är i princip alltihopa. Alla skandaler och allting. Det är uppradat. Men inte bara det naturligtvis. Utan det är även recensioner av hans skivor och så här.
Vem är det som har samlat urklippen?
Det är sällskapet som har gjort det. Och de har hållit på nu ganska många år med det här för att försöka få ihop det. Och det är ju ett pågående arbete som vi gör hela tiden för att samla på så mycket som möjligt. Både av klipp men även av personliga saker som har tillhört Cornelis. För det droppar in pö om pö, folk donerar. De är i sina gamla gömmor och rotar, så plötsligt hittar de en gammal text och så har de känt Cornelis. Och så, men vänta lite, det här kanske sällskapet ska ha. Så vi har ett arkiv som långsamt växer. Det som vi borde göra är naturligtvis att göra lite intervjuer, mer intervjuer med de som lever som kände Cornelis väl.
Mm.
Det är inte riktigt gjort än, men sällskapet jobbar på det.
Vi fortsätter nu.
Ja.
Här ser vi en monter med lite handskrivet material, lite kalendrar. Vad är det vi ser?
Jo, det här är såna här saker, personliga tillhörigheter som vi har fått skänkta utav. Så här är hans agenda, en kalender för 87. Och sen är det lite utav hans sånger som vi har fått handskrivet, hans eget material. Ja. Det är lite sånt. Och sen har vi då naturligtvis här ett par dojor som var Cornelis. Och här är någon servett eller något sånt här tygservett han har skrivit någonting på. Och det är några andra som också har skrivit på den här. Sen har vi då också ställt ut en del av de böcker som har kommit. Dels samlade verken som gavs ut efter hans död. Men även hans egna diktsamlingar och sånt har vi naturligtvis ställt upp för att visa. Och hans grammis.
Mm.
Han fick ju en grammis. Det här är den som han fick 87, precis innan sin död. Så att,
ja, vi tittar lite mer. Ja, då har vi kommit ett lite längre stycke in i utställningen. Och här ser jag en gitarr som har varit med några gånger. Vem ser det?
Det är Cornelis gitarr som vi har fått från familjen. Och det tycker vi är väldigt kul att den finns med här. Va? För det är ju ändå det var ju hans arbetsredskap framför andra. Va? Han hade ju egentligen, alltså folk som kan det här med gitarrer och hur man spelar gitarr, de säger ju det att han hade en ganska så påver teknik. Men han behövde ju inte vara någon briljant gitarrist. Va? Det räckte ju med för att han skulle kunna framföra sina sånger. Va? Och tillsammans så blir ju naturligtvis sångerna och hans gitarrspel väldigt karaktäristiskt. Va? Man missar ju aldrig att det är Cornelis. Man hör det omedelbart, alltså redan i första anslaget. Att här har vi Cornelis. Va? Det missar man ju inte.
Och inte bara musikinstrument, det är klädesplagg också. En sliten väst, vad är det här?
Ja, det är den väst han uppträdde i för det mesta. Han hade den alltid på sig. Men det är klart, undantag fanns det naturligtvis. Och man kan se den på hans skivomslag också. Man kan se att han har ett mitt framför det här. Då har han den på sig. Och den hade han på sig nästan alltid när han uppträdde. Och det är väldigt roligt att vi har den här. Att vi kunde få den också. För det ger ju så att säga lite grann hans signum. Att han har den här med sig, att han har den här på sig.
Cornelis var ju sett som en svensk nationalskald, men egentligen var han ju inte svensk, eller hur?
Nej, han var holländare från början. Han kom från Nijmegen i Holland. Och historien bakom att han kom hit var att hans pappa ägde innan kriget ett åkeri. Och sen under kriget så blev han av med det till tyskarna under ockupationen. Och sen efter kriget startade han upp igen. Och så var han resa med sin lastbil här i Sverige och fick syn på naturen här och landskapet och blev helt förälskad i Sverige. Så han lyckades övertyga familjen och framförallt Cornelis mamma om att man skulle flytta hit. Så det gjorde man 1949. Då kom han hit och då var han 12 år gammal. Precis i den här brytningsåldern då han fortfarande kunde lära sig svenska helt felfritt, vilket han gjorde också väldigt snabbt. Men så småningom så flyttade familjen tillbaka, dock inte alla. Cornelis blev kvar och en syster, men resten av familjen flyttade tillbaka för hans mamma trivdes aldrig riktigt där. Hon lärde sig aldrig språket och hon tyckte hon var socialt isolerad, och det kan man ju förstå. Så Cornelis blev kvar här och han började studera på socialhögskolan bland annat. Och det var i de sammanhangen som han började och uppträda också. Så han uppträdde på studentaftnar och så här. Och så småningom så spred sig ryktet omkring honom. Och sen så satte han igång på allvar och så började komma mer och mer. Cornelis var ju oerhört beläst. Han hade alltid böcker på gång. Och det märker man också i hans sätt att behandla språket. Han är ju en av våra stora kärlekslyriker. Och det tänker man inte på så mycket. De flesta av oss som hör Cornelis Vreeswijk så tänker man på Hönan Agda, Skandaler. Och möjligtvis Fredrik Åkare. Men inte så mycket mer. Men det fanns ju så otroligt mycket mer i den viskatt han lämnade efter sig. Och där man verkligen ser vilket känsligt språk han hade. Och det märks om man lyssnar in hans musik idag väldigt tydligt. Och därmed så placerar han sig också i en väldigt lång svensk vistradition. Och den går ju ända tillbaka till Lars Vivallius på 1600-talet. Över Bellman, Taube och så vidare. Och det är alltså visor som på ett eller annat sätt kommenterar sin egen samtid. Och det gör Cornelis också i allra högsta grad. Han gör det politiskt, det finns naturligtvis. Alltså, genom det här underdog-perspektivet. Han har ett Polar Ampere-låta och så vidare. Men han gör det också med olika händelser. Va? Det är en tidsbild av det svenska folkhemmet blir det väldigt mycket. Och även på slutet när folkhemmet börjar krackelera så finns det också med. Va? Det börjar dyka. Han hann inte se den utveckling som kom efter hans död, alltså under 90-talet med vad som har hänt i Sverige sedan dess. Men han hade med det redan, det fanns med. Va? Han var väldigt observant på vad som hände i sin egen samtid. Och det är det som gör honom så stor.
Mm.
Plus naturligtvis att visorna är ju enkelt uppbyggda. De är lätta att sjunga. Och det är ett sånt här kriterium eller en aspekt av det som gör att han blir så stor hos svenska folket.
Du är inne på visorna. Vet du hur många han skrev?
Nej, du, jag vet faktiskt inte det. Och det är nog ingen som vet det. Därför att vid ett tillfälle så ägde han en båt. Så sjönk den här båten. Och där försvann alltså åtskilligt material. Vidare så hade han en kista med texter som följde med honom överallt. Han flyttade ju vansinnigt mycket och hade ett väldigt rörigt liv. Den kistan, den vet vi inte var den har tagit vägen. Så det är ingen som kan säga hur många sånger han har gjort. Och det dyker ju upp hela tiden, nya. Plötsligt kommer någon och säger, men det här är en text av Cornelis, så det är ingen som har sett den. Och det är klart, det gör det ju spännande för oss i sällskapet. För vi vet aldrig vad som kan komma upp och det är ju kittlar ju. Det gör det väldigt roligt för oss när vi arbetar med det här.
Och nya skivor kommer ut också, eller hur är det?
Ja, för det dyker ju även upp bandinspelningar. Titt som tätt. Sällskapet gav ut nu här en inspelning från 65 tror jag på ett gymnasium här i Stockholm som inspelat på en gammal Tandberg-bandspelare som en i sällskapet hittade. Och så sa vi, ja men det här ska vi ta ut. Va? Det är ju en väldigt tidig Cornelis och det märks också, va? Vilket gör det lite roligare. Det är klart, kvaliteten är väl kanske inte den bästa, va? Ja, är man nu lite nörd som vi i sällskapet är, va, så blir vi naturligtvis väldigt förtjusta över detta. Va? För det är lite genuint och det är lite Så, alltså det är inte
dokumentation.
Ja, det är ju det, va? Och då blir det roligt, va? Men sen hittar man ju också Sveriges Radios arkiv, hittar man ju, det har ju kommit en del plattor, de har vaskat fram intervjuer och sånt här, Beppe Wolgers intervjuar Cornelis och så det kommer även en hel del sånt upp, dyker upp. Så är det ju.
Har du någon aning om hur många skivor han gjorde?
Ja, det är i runda slängar ett 40-tal som han hann med. Men där är det ju också överlappningar. Så där är ju sånger som, samma sång kan finnas på flera plattor. För han byter ju skivbolag som ja, nästan från platta till platta. Och det var väldigt rörigt det där. För att han kom ofta på kant med skivbolagsdirektören. Han var ju ganska egensinnig. Det får man ju säga. Ja. Det var nog inte enkel alla gånger. Men det är klart. Ja. Så runt 40 plattor han med att göra. Och det är ju det vi säljer också här. Vi säljer ju dem nu. De flesta är överförda på CD idag. I stort sett alla. Fast ibland så kan vissa titlar, de kan gömma sig in i en platta och så vidare. Det där är också lite rörigt. Mm. Det blir ju så.
Så vill man ha tag i alla hans skivor så är det till er man ska vända sig?
Definitivt. För om det är någon som har dem så är det vi. Ja. Så är det.
Ja, vi börjar närma oss slutet här. Vi kommer till ett rum med, ja, vad är det vi ser här?
Det här är då vår lilla utställning med olika sidor utav Cornelis. Vi har ju naturligtvis då medborgare i Cornelis, så det är mer privata bilder av hans uppväxt när han kom hit och så vidare. Men sen kommer det sen som samhällskritikern och lyriken, Cornelis på scen, rus och bakrus och Cornelis och tidningarna och utanför Sverige och en sån epilog naturligtvis. Och så slutar vi givetvis med lite reklam för vårt sällskap. Som vi försöker göra här.
Cornelis var stor i Sverige. Hur var han utomlands?
Ja, man kan väl säga så här att han var stor och är stor i Sverige, Norge och Danmark. Han är till och med större i Norge än i Sverige.
Hur kan det komma sig?
Han spelade väldigt ofta i Norge och hade en väldigt trogen publik i Norge som har fortsatt. För några månader sedan så gav man ut i Norge en samlingsplatta med Cornelis. Och den gick in på första plats i försäljningslistorna direkt. Så att han är väldigt stor i Norge. Man har till och med lyckats gräva fram en hel del gamla inspelningar och gett ut på en platta som heter Black Girl. Så att, men naturligtvis så är det Sverige och Norge det handlar om. Men även i Danmark. Han spelar ju ofta i Danmark.
Hur var det i hemlandet Holland då?
Ja, han gav ut två plattor i Holland. Och han sålde väl en del. Men inte så mycket. Men det är klart han vistades ju inte där. Och hans material är ju inte skrivet på holländska utan det är skrivet på svenska. Så att det är ju därför då som ja, då blev han större där. Mm. Men det fanns folk som uppmärksammade honom utomlands också. Wolf Biermann, den tyske trubaduren och samhällskritikern, han sa så här att det fanns i Europa så finns det ett antal vistrubadurer som är stora. Och så nämner han då sådana som Jacques Brel och några andra till sådana här. Och Cornelis. Mm-hmm. Så att han betraktas ju som en stor trubadur. Problemet är naturligtvis att sjunger på svenska så kan du aldrig få en så särskilt stor publik.
Det blir lite begränsat. Vad hade han för förhållande till andra kollegor och trubadurer i Sverige?
Ja, här fanns det ju, vissa hade han väldigt goda relationer till, Ove Törnqvist exempelvis, de var goda vänner. Andra var det mer komplexa relationer, Fredrik Åkerström bland annat. Fredrik Åkerström var ju en sån, de var någon slags hatkärlek. Och det där blev ju riktigt våldsamt efter att Cornelis hade gjort sina Bellman-plattor. För att
då trampade han in på Freds mark.
Precis, det var det han gjorde. Och vid ett tillfälle, jag tror det var i Västervik, så fick man alltså skilja dem åt för att Fred Åkerström var på väg att spöra upp Cornelis. Men samtidigt så tyckte ju Fred Åkerström väldigt mycket om Cornelis också. Och jag menar, de var ju många gånger supbröder. Va? Alltså, så, på gott och på ont naturligtvis. För hälsan för de bägge två bara, mådde väl inte så bra utav det där. Va? Men så att, man kan väl säga så att Cornelis hade ju oftast komplexa relationer, va? Eftersom han var så ombytlig som han var som människa. Va? Och framförallt skillnaden mellan en nykter och berusad Cornelis var tydligen väldigt stor. Vilket skapade problem naturligtvis. Va? Så är det ju. Va? Mm. det blir ju så.
För de som har blivit intresserade, hur hittar man till det här museet?
Ja, man ger sig upp i Gamla stan, bredvid Storkyrkan, där Sankt Göran och Draken finns. Så finns vi där, i ett litet intimt museum i faktiskt ett av Stockholms äldsta hus. Huset byggdes 1522. Så att, här finns vi, och vi finns här på lördagar och söndagar mellan 12 och 4 har vi öppet. Sommartid har vi öppet lite mer, men där vet jag inte exakt hur det kommer bli den här sommaren. Mm. Sen finns det naturligtvis på hemsidan.
Vilken adress?
www.cornelis.se.
Och där kan man hitta lite information om trubaduren och skivorna hans och...
Absolut, man kan beställa plattor, och man hittar också information om olika arrangemang som finns och så vidare. Vi har ju massa olika arrangemang under året, företrädesvis här i Stockholm. Vi har ju på hans födelsedag i augusti. Vi har på hans dödsdag den 12 november. Brukar vi ha i Katarina kyrka, konserter också här. Och sen har vi viskvällar under året. Mm. Där vi bjuder in folk som trubadurer, företrädesvis som arbetar lite grann i samma anda och i samma tradition som Cornelis.
Sällskap som driver detta, om man vill bli medlem, hur gör man då?
Det kan man göra på hemsidan. Kan man anmäla sitt intresse. Man kan också komma in på vårt museum och få blanketter och inbetalningskort och sånt. Vi finns ju på Trångsund 8 i Gamla stan i adressen. Så att, då kan man också skriva till oss.
Har du någon aning om hur många som är medlemmar?
Vi räknar med att vi är strax under 1500. Så vi är ett av de större sällskapen i landet. Mm. Det är väl bara, jag tror det är Fritiof Nilsson, Piratensällskapet och Strindbergssällskapet som är större.
Men ni har plats för flera?
Absolut, alla är välkomna.
Men då ska jag säga tack till dig, Örjan Svedberg, för du tog dig tid att visa mig runt här på Cornelismuseet.
Ja, tack själv.